Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl.
Välkomna, välkomna.
Då är vi här igen. Vad kul!
Men så kul!
Men så kul!
Ja, det är härligt.
Ja, det är torsdag, krimtorsdag, och det betyder case i det här fallet.
Ja, gud vad härligt det ska bli. Det var ju länge sedan.
Ja, det var ju det. Jag har också en plan. Jag inser nu att jag inte har hunnit dra det med dig, så jag gör det nu.
Jaha, vad spännande.
Ja. Inte för det här avsnittet, men vi hade ju tidigare i podden en kompis som heter Meta som gjorde veckans spaning.
Ja.
Ja, och det bara försvann ju rann ut i sanden. Och vi har ju lovat kanske vid 10 tillfällen att vi ska ha en sista spaning med Meta för att liksom sätta punkt för det där.
Just det.
Det känns som en lös tråd. Jag satt och pratade med Meta häromdagen och hon har ju ett svinspännande case som hon har varit med om när hon var polis.
Mm. Oj, vad härligt.
När hon bokstavligen krockade med själva rånarna i jakten. Ja, så att, jag har då planerat att i ett av våra kommande torsdagscase så kommer det bli en mashup av att intervju av Meta där Meta får berätta om det caset, för vi vet hur spännande ni tycker det när vi pratar om case som vi själv varit med om. Men också slå knut och avsluta veckans spaning ordentligt, så som vi har lovat.
Ja, men det låter ju underbart, tycker jag.
Ja, sen blir det med det.
Ja, apropå case så såg jag att någon hade skrivit, jag tror det var i våran härliga Facebook, eller våran, i den härliga Facebookgruppen, så hade någon ställt frågan om vi har pratat om Encro och Encrochat. Och då så slog det mig att vi kanske också skulle knalla in under våren att jag drar det stora amfetamincaset, där vi fick viss hjälp av FBI och Anom-chatten.
Oh ja,
vad tror du om
där
det?
Har vi ju ett case-avsnitt till.
Ja. Ja, ni hör. Det är så mycket göttigt som väntar här under våren. Så att, stay tuned.
Ja, vi ska snart gå in på caset. Veckan som har gått, jag har två saker skulle vilja säga.
Ja.
Fan vad fint att boken är klar.
Ja.
Den är klar. Den är liksom inne för korr nu. Nu ska det sitta någon människa med någon form av läggning som ska kika liksom på mellanslagen och formateringen och sånt där. Men allting för vår del är klart.
Ja, det känns ju fantastiskt.
Visst känns den bra?
Ja, men det gör den verkligen. Jag tror att man kommer älska den. Eller jag vet att man kommer älska den.
Ja, den har ju varit ute. Jag har haft den ute på remiss för 3 personer i min närhet. Som varav en är ganska snäll. Och 2 inte så snälla.
Nej,
och de 2 är min mamma och min syster. Alltså
just
de är ju snälla som personer.
Ja.
Men de skulle aldrig låta någonting passera för att vara snäll.
Nej.
Om jag ber att de ska liksom korrekturläsa.
Just det.
Så jag fick tillbaka boken med en lång lista av så här, det här hänger inte ihop med det här är orimligt. Precis det jag ville.
Mm.
Men också, jävla vilken spännande bok.
Mm.
Kul!
Jättekul. Jätte.
Det var det ena jag ville säga. Det andra jag ville säga har också med bok att göra. Jag var ju på kul inne på en av de här ljudboksapparna.
Ja. Yeah.
Och kikade lite. Och då såg jag en jätterolig recension av vår bok. Vi får ju otroligt mycket kärlek där. Mm. Det är ju många som har hittat boken nu. I början när vi släppte den, då kikar vi ganska ofta. Men nu är det väldigt sporadiskt, i alla fall för min del.
Ja,
men då var det en... väldigt mycket kärlek. Väldigt mycket kärlek. Kul. Och då, det är det man behöver när man är en svacka och skriver. Att man liksom går tillbaka och påminner sig varför man gör det här. Men det var en som var otroligt sur.
Yes.
Otroligt
oj.
Upprörd.
Oj.
Ja. Och jag är så fascinerad över detta. Därför att hon hade jättestora problem med att en person i vår förra bok sa en taskig sak om de som jobbar på Samhall. som att så här, så kan man inte säga.
Trodde hon det var en dokumentärbok?
Ja. Det är liksom, de är också människor, bara för att man jobbar på Samhall så behöver man inte dålig. Och då tänker jag så här, hade man kunnat svara, jag har så många frågor. Min första fråga var så här, du har inget problem med att folk avrättar
precis,
människor.
Att man mördar folk i en bok.
Exakt. Själva mordet, det är en fiktiv händelse. Två, det finns ju karaktärer i boken som är rätt osköna.
Ja, det är klart. Annars vore inte en bok läsbar.
Ja, och det var ju lite av den kritiken vi fick för den här boken vi skriver nu. Att ni behöver skruva upp den osköna till att bli lite oskönare. Man vill liksom ha någon person
kontraster, att tycka... Kontraster, dynamik.
Ja, exakt. Så att vänta här nu. Du har problem att en är subtilt, och det var väldigt subtilt, för jag kommer ihåg vad det står. Det står typ så här, åh gud, vad slött. Man kan ju nästan tro att han kommer från Samhall. Typ så. Det var inte mer än så.
Nej.
Ja. Det passerade inte, men det passerade liksom slakt.
Det hade hon inga... Tortyr och...
Ja. Så, men sen slutade
begravas
jag...
Begravas levande och... Ja. Det är så olika
men,
det där.
Men sen tänkte jag så här, om jag hade kunnat svara henne, vad vill jag egentligen ställa för fråga? Är jag lite taskig om frågan är, ursäkta mig, men jobbar du på Samhall?
Ja, det hade varit taskigt.
Ja, exakt.
Ja,
men jag är ju inte en fiktiv person, nej. Så då hade det ju varit taskigt.
Ja.
Men i en bok så måste man ändå ha friheten att göra människor till riktiga as också, just tänker jag. Ja. Jag undrar varför en sån människa läser fiktiva krimböcker. Det måste göra ont i kroppen. Det måste fysiskt göra ont att läsa hur människor kan bete sig.
Ja, och sen kanske om det här, det kanske är en poddlyssnare som på något sätt översätter våra personligheter i liksom de som vi gestaltar i en bok. Så är det ju inte. Ja, det är liksom hela usten med att skriva en bok. Det är ju att hitta på karaktärer.
Ja, det är ju
inte vi som tycker eller tänker saker som våra karaktärer säger.
Nej, hon kommer ha otroligt stora problem med en ny karaktär i vår nya bok. Otroligt stora problem kommer hon ha. Nåväl, vill du säga någonting om veckan som har gått?
Nej, vad finns att säga? Jag känner ju som du att det är otroligt skönt att vi har blivit av med manuset nu, eller blivit av med, men att det är inskickat och allt är klart. Så att, nej, men det är väl det som mest upptar mitt huvud.
Skönt.
Ja, det tycker jag.
Härligt.
Mm.
Men då kommer jag att kliva in i caset. Därför att det är kanske mest jag som kommer dra caset. Men det är väldigt mycket kriminaltekniska frågor i det. Så att feel free att hoppa in med dina tankar. Try stop me, tänker du. Ja. Det är återigen ett gammalt case. Vi ska hela vägen bak till 1930.
Oj, det är nästan 100 år tillbaka då.
Ja, det är söndag morgon och vi befinner oss en bit utanför Eskilstuna den 10 augusti 1930.
Mm-hmm.
Det är lite höstkänsla har smygits in vid den tidpunkten. Det är sval luft, det är svalt ute. Mm. Och där har vi då Arvid Edvard Andersson. Han är 52 år och är någon form av grovarbetare. Det hette så. Jag antar att man jobbar mycket med hand och kropp.
Jag ser framför mig att han hade rejäla labbar.
Ja, exakt.
Ja.
Och kängor.
Och kängor.
På sina stora skor. Stora fötter. Han är i alla fall på väg till Kohagen för att se över ett stängsel som skulle ha varit trasigt.
Mm-hmm.
Han är lite lätt bakis, vilket han tydligen var ganska ofta.
Okay, Arvid? Han var glad i sprit.
Han kröka. Ja, exakt. Han tittar djupt i flaskan ofta. Och han släntrar iväg där mot kohagen. I efter, så att säga, efter honom så släntrar hans svåger Amandus.
Amandus?
Han heter Amandus.
Okej.
Okay. Mm. Han släpas, du tänker så här, heter han inte Amadeus? Nej, Anna Ingerda, han heter Amandus.
Jag tänker bara på Findus och på olika, jag vet inte. Jag hade svårt för det. Ja, men Amandus. Ja.
Men det är en typisk sån sak som du bara får hacka i det.
Ja. Amandus.
Ja. Han är långsammare i stegen, därför att han har någon form av fysiskt handikapp, så han haltar sig fram genom livet. Mm-hmm. Vilket irriterar då Arvid, som ofta skriker på honom och ofta går väldigt mycket snabbare än honom för att liksom jävlas med personen. Det är ganska oskönt.
Det, verkligen, verkligen. Ja.
Och Arvid är då gift med Amandus syster. Det är så de hänger ihop.
Mm.
De är framme vid hagen. Dit kommer även lilla Margit Strömblad, en vän till dem. En som bor i grannbygden här. Och hon frågar Amandus om han under dagen har tid att komma hem till henne för att laga hennes fars skor. Han är tydligen duktig på det.
Okay.
Och jobbar med dojorna. Och han sa att jag kommer, men först så ska vi kolla det här med stängslet och sen ska jag ut i skogen med Arvid, svåger, och plocka lingon. Och med sig hade de, Amandus hade en och en halv liters mjölkflaska att fylla med lingon och Arvid hade någon form av korg.
Okay.
Så att de, när de är klara där vid hagen så börjar de plocka lingon. Hela marken var röd vid den här tidpunkten. Och det här skedde i Grönsta skogen, liksom strax utanför Eskilstuna. Men när de är där inne i skogen så upptäcker Arvid att det är ändå några kor som har hunnit smita ut genom ett hål ur det här staketet. Mm-hmm. Så han tänker att han ska gå och fixa med detta. Så att männen skildes åt ute i skogen. Amandus fortsatte att plocka sina lingon. Och när han kände sig klar med det så gick han hem till Margit Strömblad för att laga dojerna som han hade utlovat.
Mm. Just det.
Ja. Arvid fixade staketet och sen ska han ha gått djupare in i skogen med sin korg. Och han hade också med sin kopparplunta med brännvin. Mm-hmm. Han behövde en återställare.
Mm. Just det.
Mm. Strax därefter så hördes ett skott i skogen. Okay. Och det var inte bara Amandus som hörde det här, utan nästan alla människor som bodde i närheten av den här skogen noterade det här märkliga skottet som inte alls liknade de vanliga skjutvapen som hördes i bygden runt jakt och sådär.
Mm-hmm.
Så då, jag ska snart berätta om min, kommer du ihåg den fruktansvärda upplevelsen när jag ringde dig och sa att det sköts i en skog?
Just det. Ja.
Men kan inte du börja med att beskriva alltså, för det första så är det många människor som inte ens vet
hur det låter.
Ett skjutvapen, hur man kan tro att det är fyrverkerier och sådär. Men hur liksom skiljer sig ljudet av olika skjutvapen?
Mm. Ja,
för det måste ju ändå vara en ganska intressant vittnesuppgift. Jag hörde skott, hur lät det? Hur kan ni, jag tänker kriminaltekniskt,
min spontana tanke är ju så här att för det första, det är ju många olika faktorer som så att säga inverkar på hur det låter, men också hur man uppfattar ljudet.
Mm.
Ammunitionen kommer naturligtvis ha betydelse, kalibern kommer ha viss betydelse, omgivningen, sitter det någon dämpningsanordning på vapnet och så vidare. Det kan man ju ganska lätt förstå. Här så nämnde du att de kände inte igen ljudet så som de tidigare så att säga var vana vid från jakt och så. Och det är inte så svårt att förstå att projektiler från olika skjutvapen kommer kunna uppfattas eller låta lite olika.
Ja.
Du har ju hört ljudet av pistolskott. De är ofta ganska höga, ganska skarpa. Det är som en kraftfull liksom högsmäll.
Så jag skulle vilja lägga till parametern, personen som lyssnars kunskap kommer också vara avgörande för vad man uppfattar.
Ja, men precis.
Ja, hur och, nära sanningen man kommer så att säga.
Ja, men så är det ju. Och att skilja då från till exempel gevär som kan ha dels ett lite mer, vad ska jag säga, dämpat, basaktigt, ibland lite mer utdraget ljud, om du förstår.
Bra beskrivet.
Vad jag menar. Och sen kan man ju naturligtvis höra, om det är hagel till exempel, så kan man ju höra att det liksom klickar lite grann från de här olika, alltså, hagelsvärmen som ska tryckas ut och sådär. Så att typen av vapen, typen av ammunition och kaliber och omgivning, skulle jag säga, kommer att inverka på ljudupplevelsen. Och också hur du själv naturligtvis så här, filtrerar ljud, vad du gör under tiden du hör det här, hur koncentrerad du är. Det är massor med faktorer här.
Jag ska bara snabbt berätta om den här händelsen som när jag ringde dig, när jag satt och tryckte en sko. Det var så märkligt. Vi befinner oss i ett grönområde, inte så långt ifrån där vi bor, ett naturreservat. Och det går liksom en slingrande väg, och då har jag kunskap om både platsen, liksom hur vägarna går gentemot där jag själv står. Och då hör ju jag och min man, båda är ganska vana vid att definiera skjutvapen. Alltså vi båda har hört skjutvapen många gånger. Vi har också hört när bilar ger från sig såna avgassmällar.
Ja, just det. Det kan låta väldigt högt och skarpt. Sådär.
Exakt. Och det kan folk ibland misstolka som att det har skjutits. Ja, och det är full respekt för det. Det är svårt även för tränat öra ibland att avgöra.
Verkligen.
Men då hörde vi ett pang. Ett sånt där doft. Boom. Liksom på ena sidan av oss. Nu försöker jag peka. Det är otroligt pedagogiskt.
Det är inte så bra radio av den.
Ja. Men man kan säga, om jag står helt still, så först smäller vi min högra axel en bra bit bort. Och vi tittar på varandra och bara konstaterar att det där lät inte som en bil. Även om det liksom finns en väg åt det hållet. Sen tar det 10-12 sekunder, då smäller det rakt framför näsan på oss.
Just
alltså,
det.
Och det är en sträcka på ett par hundra meter. Det är en kurva där, precis. Då smäller det rakt framför oss.
Får jag bara fråga, var det lätt att avgöra att det var rakt framför er eller bakom er eller vid sidan om er?
Ja, men ganska. Vi hörde att ljudet flyttade på sig. Och det flyttade sig ganska exakt där vägen är. Så vi tänkte så här, det skulle kunna vara att det låter från en bil. Men det här är inte ljudet av smällar från avgassystemet. Och sen så smäller det ungefär 10 sekunder senare, pang, pang, två dubbelskott. Och då är vi bortåt vänster. Och vi står precis i den kurvan, så vägen liksom snirklas runt oss. Så vi tittar på båda bara, det låter exakt som någon... Alltså, det är ingen som hinner springa så snabbt. Det är inte själva bilen som låter, det låter som att någon skjuter från bil. Och då kommer, alltså det är det enda så här, den hastigheten, det går inte på något annat sätt. Och då kommer ju människor springande från skogen. Vad var det där? Vad var det där? Och vi sitter på varandra och bara, är på riktigt, jag tycker inte att du ska gå ut till parkeringen nu. Jag tycker att du ska hålla dig inne. Så vi var flera stycken inne i skogen. Jag ringde såklart 112 upp, och det kom ju då liksom bilar och helikopter och letade så här. Men det är jävligt svårt, vad ska man hitta när jag har varit från en bil? Ja, då får man ju leta hylsor om de har åkt ut. Det var, vet, när man bara känner med hela ens kropp. Det här, inte bil. Det är inte någon som går. Vad är det som pågår? Man kommer ju aldrig få svar. Men där ställer ju ens kunskap. Det minskar ju möjligheten till vad det kan vara. På grund av att man själv kan sålla bort.
Man kan sålla bort en del förklaringar.
Nåväl. Eftersom flera hade hört det här skottet. Så var det ju då Leonard Andersson. Han var ju själva godsägaren för det här grönsta godset. Kallad Patron. Heter det då, vackert titel.
Han var ju skeptisk. Passande, tycker jag, med tanke på.
Passade för storyn. Han tog sin bössa och drogs till skogs för att se efter så att det inte var några tjuvskyttar i faggorna, för han hade inte så mycket till övers för dem. Han fann inga sådana. Amandus kom i alla fall hem från Margits hus till middagstiden ungefär, hem till sitt hus i Gustavslund. Där bodde han ju då med sin syster Maria Johansson och hennes två barn. Den ena, en dotter, hade Maria med sig in i äktenskapet, och sonen hade hon då skaffat tillsammans med suputen Arvid. Maria var 17 år yngre än Arvid och mycket vacker. Hon, hon var liksom hela traktens lilla juvel. Och det sägs att kararna cyklade gärna en omväg för att få en liten skymt av liten Maria glimps. Där på andra sidan sirenhäcken där hon ibland stod. Mm.
Man undrar ju vad hon såg hos Arvid då, suputen.
Exakt. Och det undrade ganska många. För han var inåtvänd, han var butter. Han var tydligen ganska ful också. Det undrar jag. Mm. Det är kanske subjektivt. Men sätt till henne då.
Ja, det får man väl ändå säga.
Ja. Ja. Men det gav i alla fall upphov till en hel del spekulationer. Vad det var som gjorde att just de där två gifte varandra.
Mm. Mm.
Maria ställde fram kaffe och bröd. Och hon och Amandus satt där och funderade på vad Arvid hade tagit vägen. Han borde ha kommit hem vid den här tiden. Men de bestämde sig för att gå ut i skogen och leta. Och de traskade runt i flera timmar utan att hitta Arvid. De gick runt till grannarna och hörde sig för. Och ingen hade sett honom. Däremot hade nästan alla de pratade med hört det här skottet tidigare på förmiddagen under dagen. Och jag kommer efter pausen avslöja att det är ändå någon som hittar Arvid snart.
Välkomna tillbaka, kära vänner. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och det är torsdagscase idag. Och Lena, före pausen, då begav sig Amandus och syrran där, vad hette hon?
Maria.
Maria ut till skogs för att leta efter den saknade Arvid. Hittar de honom?
Nej, det gjorde de inte. Men när de gick hem ifrån skogen, då träffade de på patron Leonard Andersson. Och han hade ett mycket gott öga för den vackra, härliga Maria. Så Leonard stannade kvar och pratade en lång stund med det här paret då. Och han hade inte sett Arvid, men han lite nedlåtande hade sagt att han har nog bara lagt sig under en tall för att sova ruset av sig. Vi vet ju alla hur Arvid är. Men i alla fall, de går och lägger sig på kvällen, Maria och Amandus. Maria vaknar 5 på morgonen, jätteorolig, för Arvid hade fortfarande inte kommit hem. Så de går ut igen i dimman i den arla morgonstunden och letar. De får flera grannar till hjälp, däribland Oskar och Klara Eriksson. Vid 10-tiden på förmiddagen, då bestämmer sig Amandus för att nej, nu cyklar jag hela vägen till Eskilstuna. Vi måste ha polisens hjälp. Nu känner de att
nu var det borta i många timmar.
Exakt, det är nästan ett helt dygn nu. Och medans han är och tillkallar polis, då hittar faktiskt Klara och Oskar Eriksson den döda Arvid Andersson. Måndagen den 11 augusti klockan 11.00, då hittar de honom. Han ligger nu framstupa med ena handen knuten vid ansiktet och den andra armen slappt längs hans sida. Nu tillkallar man landsfiskal Gustav Strömstedt som kommer till platsen. Jag var faktiskt tvungen att googla landsfiskal. Vad har vi på landsfiskal?
Ja, jag är väldigt tunn på landsfiskal.
Ja, exakt. Det är vid den här tiden en rättsvårdande tjänsteman, liksom utsedd av kungen. Som fungerade som åklagare, polismästare och utmätningsman.
Jaha, som åklagare också, vad intressant.
Ja, allt. Hans arbetsområde var ute på landsbygden och vissa städer. För att i de större städerna fanns en stadsfiskal. Så att det här, de liksom delade upp land och hav, eller att säga, land och stad.
Vad intressant.
Mellan sig. Gustav möter nu upp Maria. Han möter upp Amandus och patron Leonard Andersson. Och det första de funderar på, det är om platsen som kroppen anträffas på är själva brottsplatsen. Eller om det bara är fyndplatsen. Kan du bara snabbt repetera skillnaden på brottsplats, fyndplats och hur ni jobbar tidigt i er undersökning för att ta reda på hur det ligger till och varför det är viktigt?
Ja, men det där är ju viktigt. Om vi börjar med att försöka beskriva skillnaden då. Det säger sig ju nästan själv. Fyndplatsen är ju den plats där då i det här fallet en avliden, till synes möjligen mördad person anträffas. Mm. Men det är ju inte säkert att det är på den platsen man också har brakts om livet. Det kan ju finnas skäl att flytta en kropp. Det har vi ju talat om ganska regelbundet. Att ett mord till exempel har skett i en lägenhet och så måste man göra sig av med kroppen och då söker man sig ut till skogs. Det är ju ganska klassiskt faktiskt. Mm. Varför det är viktigt? Ja, det är ju viktigt av flera skäl naturligtvis. En brottsplats belägen i en persons hem är ju naturligtvis mer utredningsmässigt intressant. Därför att personer kan ju lättare knytas till en fysisk lägenhet eller hus eller än till ett område i skogen. Mm. Alltså rent spårmässigt bara.
Ja.
Och hur kan man avgöra det här? Det är ju en central fråga alltid när vi åker ut och tittar på kroppar som anträffas så här ute i skogen liggandes. Det mest uppenbara är ju naturligtvis att försöka förvissa sig om, har det förekommit våld på den här platsen? Ser man på kroppen att det finns en till exempel en skada efter trubbigt våld eller någon annan blödande skada, då är det ju förväntat att det kanske ska finnas också på platsen om det nu är där skadan har tillfogats. Och då får vi titta på de enskilda blodbilderna. Men det kan vara andra saker också, släpspår till exempel. Ser det tumultartat ut på platsen? Idag, det här gick ju inte 1930, men idag skulle vi kunna ta fluglarver om kroppen är stadig förruttnelse och titta på om de stammar från den här miljön. Mm. Vi skulle kunna titta på sporer och löv och jordmån på kroppen, allt möjligt.
Har vi inte något case som du pratade om att man hittade någon alg nere i lungan, alltså någon som har drunknat, men att den algen bara finns i en sjö typ 7 kilometer åt ett annat håll?
Kiselalgs analys, det liksom bygger på dels då att se de eventuella alger som finns inne i kroppens beniga håligheter eller i lungorna, överensstämmer de till art, till den miljö där kroppen anträffas och i mängd, för att det är också en stor variation mellan sjöar hur många alger, man räknar dem bokstavligen talat, hur många alger man hittar per volymenhet sjövatten.
Det låter ju som ett ganska intensivt teamwork mellan rättsläkare och kriminaltekniker.
Verkligen, verkligen. Och oerhört viktigt, för att det kan ju göra att en utredning tar en helt ny riktning. Om och idag, jag menar, då skulle man ju kanske tömma en mast eller så se, har det kopplat upp telefoner vid den här platsen och så vidare. Det finns ju mycket mer att göra idag än då, 1930.
Mm. Ja, vi kommer till det.
Mm.
Men landsfiskalen Gustav, han begär ju då genast en teknisk undersökning av platsen och han börjar också förhöra människor runt om i trakten. Det här ligger lite avsides med ett stort gods där då Leonard Andersson härskade och han hade hand liksom om de som arrenderade mark runt hans ägor. Därav då Arvid och Maria och Amandus var ett av hushållen.
Mm.
Och Gustav märker snabbt att det står inte helt rätt till. Det är mycket missämja, mycket ilska mellan grannarna. Och en av anledningarna är att Maria och Arvid har fått oförklarliga fördelar från patron Andersson. Deras boskap fick alltid beta på bästa platsen. De behövde inte betala för sig. Han verkade också ha ett väldigt gott öga då till Maria. Det första Maria säger till polisen att nej, men det måste vara självmord. Hon var helt säker på att hennes man hade varit deprimerad under en lång tid och även funderat på att ta livet av sig själv flera gånger.
Oj, det är ju ändå ganska magstarkt att så att säga snabbt.
Ja. Ja. Ja, som fru.
Suspekt.
Ja, ja. Ja, lite faktiskt. Och den rättstekniska undersökningen, som det hette då, visade på att det kanske var ett annat scenario. Därför att Arvid Andersson hade blivit skjuten i huvudet bakifrån, från nära håll. Kulan hade gått in genom nacken och ut genom kinden. Däremot så tror man inte att kulan hade varit det som dödade honom, själva dödsorsaken.
Okay.
Han hade ju en rejäl blodförlust, men det som de säger är att det som dödade Arvid var att någon har också tagit en väldigt stor sten på 18 kilo och drämt rakt över ansiktet. Som, alltså, skallen har krossats av det här. Och då undrar jag, Anna Jinghede, ett, hur vet man i efterhand vad som var vad? Vad var själva dödsorsaken? Och varför är det så viktigt att veta, om man har blivit utsatt för våld och olika saker, varför är det viktigt att veta vilket av dem som var själva orsaken till döden?
Vilken jättebra fråga. Här blir det ju en delikat uppgift både för tekniker men framförallt för rättsläkaren att bedöma två saker egentligen. Det ena är ju dödsorsaken. Alltså vad är det helt konkret som har tagit livet av Arvid? Och konkret så är det inte att ha fått en sten i huvudet eller blivit skjuten, utan det är en blodförlust eller det är en krossskada av vitala organ eller liksom mer uttryckt i de termerna. Och de i sin tur kan vara orsakade av själva mekanismen,
en
då,
gärning,
skjutningen eller kross med sten. Men de har också att bedöma, vilket är superviktigt, dödssättet. Här antyddes tidigt ett möjligt självmord, och det kan man ju ganska snart i ett sånt här fall faktiskt utesluta om man är skjuten i nacken. Därför att det är hart när omöjligt att lyckas med det själv.
Och kasta en 18 kilos tung sten i ansiktet på sig själv är också ganska svårt.
Ja, det är också ganska svårt. Och varför är det viktigt då? Ja, alltså för det första så måste man ju försöka klarlägga, har vi att göra med en mordutredning? Är det inte det, då behöver vi inte lägga resurser på det. Men det är också viktigt för att kunna eftersöka då eventuella tillhyggen, söka spår på anträffade tillhyggen, som i det här fallet en sten. Det kanske är fråga om att försöka hitta motiv och spaningsuppslag utifrån vad de här fynden visar. Men i slutändan så är ju det viktigaste dels de etiska aspekterna, för anhöriga att få svar, men också för att kunna utmäta ett straff.
Ja. Och får jag lägga till en sak till? Säg att man skulle hitta, i det här caset eller i något annat case, säg att man skulle då hitta en skjutvapen och kunna binda det till en person. Och sen hittar man stenen och kan binda själva liksom krossskadan till en person. Då är det ju ganska viktigt att veta, var det skottet eller stenen som gjorde att personen dog? För då är det kanske en av dem som, jag ska inte prata mer om det, men bara jämför med Tove-caset. Vad dog hon av egentligen? Och vem är skyldig till just den gärningen? Är det naturliga orsaker? Och är de två, vem var det som höll i vapnet och vem var det som höll i sten i det här fallet? Så att det blir ju väldigt viktigt.
Och komplicerande nog, här liksom till exempel vid Tove, så kan ju det ena våldssättet bidra till döden. Ja. Men det är inte det som ensamt har orsakat döden. Så det här är lite klurigt.
Det är klurigt, men det är också det som gör det är ganska intressant ibland att kika lite djupare på såna här saker som bara verkar lite platta vid första anseendet.
Men du sa att han hade förlorat mycket blod. Fanns det mycket blod då? Alltså, på den här platsen? Hade han attackerats och dött på den plats där han anträffades?
Nej, man hade ju inte det. För han hade inte mördats där man fann honom. Utan man hittade en plats en bit bort. Mm-hmm. Uppe på lite av en bergshöjd. Och på denna bergshöjd så hittades blod. Mm. Man hittar den blodiga lösa stenen. Jaha. Man hittar Arvids hatt. Och lingonen han har plockat i sin korg. Allting fanns uppe på den här lilla höjden.
Kanske var det så att den här höjden var visuellt iakttagbar. För att det just var på en höjd. Ja. Så att man ville gömma kroppen eller försvåra upptäckten av den.
Ja, alltså man tror, för blodet fanns också en bit därifrån, man tror att han har mördats, släpats till en ställe och sen släpats till fyndplatsen.
Jaha, okej. Ja, det är tungt liksom att släpa en kropp.
Det är jättetungt, det vet vi alla som har gjort testerna till polisutbildningen. Du får en lelös kropp och också i skog och mark.
Ja, men det är ju en rimlig förklaring till varför man då väljer att flytta den i två steg. Att ja. Det är tungt, man behöver vila. Ja. Eller så tror man att det här är en bra plats. Och sen åker man hem och kommer på, nej men fan,
nej,
det kanske inte var en bra plats. Nej. Eller att man har glömt något och tar med något eller undanröja något. Ja. Intressant ju.
Poliserna gick nu runt i varenda hus, förhörde alla grannar. Alla var ganska överens om att smällen hade hörts omkring 10:30 på förmiddagen. Kanske lite senare. Man hade också sett folk, folk hade också sett Amandus komma traskande hem med sin linkande gång ungefär vid samma tidpunkt. Medan hans syster Maria med bestämdhet höll fast vid sin story att han var hemma vid stugan redan 10:00. Så att det här går ju lite, man tänker att misstankarna mot Amanda skulle kunna gå upp lite då om han hade kommit strax efter skottet, men då har vi en person som säger nej, det är omöjligt, han var här innan skottet 10:00 och det är också hans syster, så man kan ju säga ja, det är ju det här svåra med att väga uppgifter mot varandra, men de blev i alla fall misstänksamma så att de dök upp här på gården och gjorde en noggrann husrannsakan hemma hos Maria och hennes bror Amandus. Mm-hmm. Och de var så noga så att de till och med vittjade brunnen utanför.
Oj, ja, men det var ju imponerande.
Ja, men de hittade ingenting. Det som ändå hände var att de tog med sig till Amandus, till det som då kallades för häktet. Mm. Och där ransakade man honom under 10 svåra dygn.
Oj, 10 timmar trodde jag du skulle säga. Jag tyckte det där var häftigt.
Dygn.
Dygn.
Wow. Och här skulle jag vilja säga att det hade inte kunnat hända i 2024.
Nej.
Därför att, för att polisen ska få ta med, det får de. Även om du inte är misstänkt, du kan tas med på förhör. Och förhör kan man ha med dig i 6 timmar. Och om det finns skäl, ytterligare 6 timmar. Men man kan inte bara låsa in en person och mangla den i 10 dygn och hoppas på att det ska komma fram någonting, utan då måste du i så fall vara gripen och se det mera anhållen och se det mera häktad.
Mm.
Så att det finns ju så att säga häktningsskäl som man behöver jobba med. Men 1930 gjorde landsfiskalen lite som han ville verka. Men han var ju också åklagare, så det är ju skönt.
Ja, praktiskt.
Tänker jag. Ja. Ja. Så jag undrar, misstanken de har här att jobba med, det är ju att han bor med honom, att grannarna har sett honom komma linkades ut i skogen, att han då möjligtvis var kanske den senaste personen som var med honom innan han dog där ute i skogen. Han var ju faktiskt också med honom i skogen och plockade lingon. Men det är ganska tunt för att,
ja,
så att säga, låsa in någon i 10 dagar och mangla på. Mm. Det som talade emot honom var ju då det här med, att det skulle finnas något gammalt agg mellan Arvid och Amandus. Men man tänker också så här, skulle han klara av det här? Han skulle nog inte klara av att gå mano a mano med Arvid.
Nej,
med
tanke fysiskt, på hans fysiskt, tänker du.
Så skulle han döda honom, ja, då är det nog nackskott kanske som är då ett tänkbart sätt. För att alla andra sätt hade Arvid fått stopp på.
Mm.
Men då gjorde man en teknisk undersökning av Amandus kläder. Och han hade inga spår av varken krutrester eller blodstänk på sina kläder. Och det var inte bara de han hade på sig, utan de han hade på sig då dagen innan. Då undrar jag, kriminaltekniker Anna Jinghede, Örebro, Sweden. Går det att skjuta någon på nära håll utan att få krutrester eller blodstänk på sin kropp?
Ja, oh, jag har så många frågor och tankar kring det här. Alltså, ja. Det enkla svaret är ja, det går. Men, ska sägas, avståndet är ju faktiskt direkt avgörande här. Mm. Så är det. Ju närmare man kommer kroppen vid avfyrningen, desto större risken att du får både blod, krutrest och tändsatspartiklar över dig, såklart. Och det är ju... Vad ska jag säga? Det är svårt på nära håll att också skydda sig. Står du bakom något? Eller, så här, man kan tänka sig att någonting skulle fånga upp de här sakerna. Man kan ju också tänka sig alltså vet man med säkerhet att de här kläderna som undersökta faktiskt är de som bars vid det aktuella tillfället? Nej, det vet man ju kanske 100% inte. Vad fanns det för metoder då att hitta, alltså om jag säger så här, storleken på tändsats till exempel, det är så litet så att en myra skulle få problem om det kom in en sån i ett myröga. Då förstår du kanske hur små de här är.
Men ni gör de här undersökningarna, va?
Ja, efter naturligtvis.
Ja.
Sen är ju krutrester och tändsats extremt flyktigt. Så även om du... Just det. Alltså det här måste du göra snabbt.
Vädra lite.
Ja, men precis. Mm. Du kan praktiskt taget vädra ur dem. Det är svårare med blod. Samtidigt, en skjutning mot en kropp är ju ett högenergivåld. Som kommer resultera i små, små, små blodpartiklar. Alltså kanske en tiondels millimeter och upp till en millimeter storlek. Eller...
Och de kanske inte stänker bakåt?
Man får ofta ett visst bakåt stänk. I alla fall om du har ett närskott. Men de är så små. Är ett mörkt plagg med dåtidens tekniker kanske inte givet att man ens skulle se det.
Mm. Så, men det sa någonting till dem, men det går ju inte att utesluta att det ändå var han.
Nej, det tycker jag inte. Nej. Inte om jag hade varit tekniker 1930 och vetat vad jag vet idag.
Landsfiskal Ginghede.
Men du, får bara fråga kulan då? Han är ju obducerad här nu, Arvid. De måste ju ha hittat en kula i kroppen.
Nej.
Hittade
ingen kula varken i kroppen eller i skogen.
Annorstädes.
Annorstädes.
Det var ju tråkigt.
Ja, det var jättetråkigt. Han släpptes ju fri och fick återvända hem till sin syster. Och alla var ju i full färd med att då spekulera över vem som har dödat Arvid Andersson.
Mm.
Det kom in ett tips, och det är en hushållerska på godset som påstått sig ha sett Maria flera gånger tillsammans med patron Leonard.
Visste att han var en snuskgubben där.
Ja, jag vet. En gång så såg hon dem framför brasan i stora salongen, och där är man ju inte bara.
Jag ser dem på en fäll med en vindruv. Ja. Han ligger och håller lite nonchalant i en vindruvsklas som han plockar av en druva och matar henne med.
Ja. Tror att det var mycket vindruvor i Eskilstuna 1930?
Ja, det
tror jag också. Och fikonblad.
Ja, vem vet.
Ja, en annan granne hävdade också att han har sett en pistol ramla ut ur Leonards ficka vid ett tillfälle.
Mm-hmm.
En Browning.
Ah.
Och poliserna förhörde ju då den här grannen och då berättade vad som hade hänt. Han och Leonard hade lagt golv tillsammans.
Okay.
Och när han flyttat på patrons rock så hade en pistol fallit ur rockfickan. Mm-hmm. Och grannen hade då bara lagt tillbaka den. Mm-hmm. Landsfiskal Gustav Strömstedt, han misstänkte ju hela tiden att det var något skumt mellan det här med Maria och Leonard.
Mm.
Att det är någonting där. Han hade inga bevis, och tyvärr, som du var inne på, så hade han ju ingen kula att jämföra med pistolen.
Nej.
Om man nu skulle kunna tänka att det där pistolen skulle kunna vara själva vapnet. Behöver man kulan? Eller kan man jämföra pistolen och dens beskaffenhet och liksom hålet i huvudet?
Det är väldigt trubbigt. Du kan absolut få en uppfattning om vad det är för kaliber du har skjutit. Men Browning är ju ett fabrikat. Och Browning gör ju allt ifrån jaktgevär till handeldvapen och så.
Ja, men det här var ju en pistol.
Ja, precis. Och det är en pistol. Och då är ju ofta, inte alltid, men ofta 9 millimeter. Och det man kan göra, det är ju rekonstruktioner naturligtvis. Kanske inte på kroppar utan på gris eller någonting annat. För att få en uppfattning om vilken penetrerande förmåga just den här ammunitionen till hans vapen har. Det kan ge en uppfattning. Du kan ju utesluta mycket annat. Så att säga. Du kan utesluta riktigt grov kaliber. Du kan utesluta kanske hagel och ett antal vapenslag. Men väldigt svårt utan att ha kulan. Därför att vapnet avsätter ju unika spår på en kula.
Mm,
så hade vi haft kulan här, då hade vi kunnat avlossa nya ammunition med det här aktuella vapnet och jämföra spåren mellan den avlossade nya kulan och den anträffade på platsen.
Tack. Och efter pausen kommer jag berätta vad som händer när de får förstärkning från Stockholm.
Oj, vad spännande. Välkommen Välkomna tillbaka! Ni lyssnar på Krimpoddarnas krimpodd och det är torsdags case. Och jag sa här i pausen att jag tyckte det var väldigt spännande case. Och jag fick väl ett sådär medhåll. Jag tror Lena har upplevt andra case mer spännande. Jag tror att jag upplever det här väldigt spännande för att det är mycket kriminalteknik i det.
Ja. Ja, och det, jag uppskattar väldigt mycket dina instick i det här, faktiskt. Nu kommer i alla fall förstärkning från Stockholm. Två erfarna utredare med specialkompetens i rätt tekniska undersökningar. Det är Axel Dahlqvist och Emil Karlsson som anländer. De förstod också genast att det var något som inte stod rätt till mellan då, eller i det här caset gällande Maria och Leonard, patron här. Man började därför undersöka Leonards bakgrund. Hans far hade ägt och drivit det här godset. Leonard själv försvann ut i världen som ung och gjorde sig en rejäl hacka på kapsejsade vrak ut med den brasilianska kusten. Bara det. Ja, det var det han tjänade pengar på 1930. Men farsan dog och det gjorde att han fick avbryta sina liksom, eskapader och komma hem. Som 47-åring tog han över godset. När han kom hem så fick han ju syn på den otroligt vackra Maria. Som då inte hade blivit mor än.
Just det.
Och hon var inte helt oäven för att umgås med honom. Och båda hävde bestämt att allt hade bara varit på kamratliga grunder. Men faktum kvarstår att när Maria gifte sig med Arvid så hade hon en liten dotter med okänd far.
Oj, jaha.
Ja. För det, jag sa ju det där i början, att hon hade med sin dotter i äktenskapet och hon och Arvid fick en son. Och då undrar man ju det här med att han, jag tänker bara nu, alla de här fördelarna som Maria och Arvid fick genom att inte behöva betala för sig boskap.
Just det.
Kan det ha att göra med att det kanske finns ett litet släktband mellan Leonard och den lilla dottern? Who
det
knows?
Det man kan fundera på var varför hon valde då att gifta sig med Arvid. Hon hade ju faktiskt kunnat äkta Leonard istället.
Ja, det kan man verkligen fundera på. Och det är många som har gjort det. Och det de tittade på nu i det här när de utredde och varje gång de pratade med honom så tyckte de att han betedde sig, så fort Maria kom på tal så betedde han sig mer som en förälskad tonåring än en, liksom hennes... godsägaren på det marken. Exakt. Och då börjar man fundera på, har liksom det här mordet skett i svartsjuka? Är det patronen då som har fimpat Arvid? Och gjordes det i samröre med Maria? Gjordes det i samröre med Amandus som han har varit på hela tiden? Och kanske, inte vet jag, Amandus ser att Arvid inte är snäll mot Maria.
Ja, och rent gärningsbeskrivningsmässigt så skulle ju det ha varit ett ganska klockrent så här, upplägg. De ger sig ut här, Amandus och Arvid, för att fixa i hage och de ska plocka bär och allt möjligt. Ja, Amandus ger sig av. Där finns ju gott och väl utrymme för Maria då att påtala det här för Leonard, som mycket väl skulle kunna, som också hittar väl i miljön här, ge sig ut på jakten efter Arvid. Och sen har de Ali och och så vidare.
Jag tänker precis som du. Och det här är inte jättestor skillnad för hur många av de gängrelaterade morden går till nu för tiden. En person som har knutits en person nära sig får ut den personen, berättar tid och plats att vi kommer befinna oss där och där och där. När de väl är där så ska den personen bara avvika en stund, åka och köpa cigg eller någonting. Och då skjuts den andra personen. Det är ingen jättestor skillnad i modus.
Verkligen inte.
Någon man har förtroende och tillit till är då den som ser till att mordet kan ske vid en tid och en plats som gynnar dem. I alla fall, det fanns ju inte tillräckligt bevis för att kunna dra de här inför rätta. Man hade ju egentligen bara massa indicier. Man hade ingen mordvapen, man hade ingenting. Då, 1930. Och nu kommer då frågan, Anna Inghede. Vad har man för kriminaltekniska metoder idag som man hade kunnat hjälpa det här på traven? Om man nu tänker sig att det är en hypotes, att det har gått till så att Leonard är gärningsperson, de andra är mer, kan vara mer eller mindre involverade i alla fall planeringen och som medgärningspersoner till det här. Om vi bortser från det här med telefoner och master, för det hade man ju givetvis kollat upp. Vad skulle man mer kriminaltekniskt kunna ha gjort idag?
Ja, men det mest uppenbara är ju naturligtvis att undersöka det här vapnet. Det är ändå det bästa man har i en sån här utredning. Då skulle man ju ha tittat på pipan framförallt. Om nu skottet har varit påsittande eller nästan påsittande, så är det ju förväntat att något stänk i vart fall skulle ha hamnat på pipan. Kanske om det har varit påsittande till och med hudceller från den avlidne på pipan. Mm. Det är svårt att bedöma om ett vapen är nyligen avfyrat, men man kan i vart fall få en uppfattning om det är avfyrat för 5 år sedan eller för en vecka sedan. För att sett i förekomst av tändsatspartiklar som liksom lägger sig som ett damm över vapnet. Men också undersöka kläderna då med kanske lite mer sofistikerade metoder. För att se med IR-ljus till exempel, finns det blodstänk, specialmetoder för att söka tändsats och krutrest och allt det där. Det är väl det som jag direkt tänker på.
Ja, absolut. Och jag hade nog tänkt att en vältränad hund som är specialist på vapendelar hade fått tryna runt i det jävla skogspartiet och hitta kuljäveln.
Givetvis, bra tillägg. Och även hylsan.
Ja, såklart.
Som inte heller anträffade ju.
Nej, det är 2 saker som saknas.
Mm, mm.
Ja, så i dagsläget så hade det mest troligt i alla fall inte sagts punkt här. Man kanske inte hade löst det, men det hade funnits mycket mer att göra.
Definitivt. Och
om vi ska bara göra en liten tankeverkstad. Att vara kriminell 1930 känns så mycket lättare än att vara kriminell 2024. Kriminaltekniken har gått framåt.
Mm.
Den digitala användningen. Alltså vi läcker så mycket spår om oss med telefon. Alla dessa kameror som är överallt. Någonstans har du fastnat. Det är fan omöjligt.
Jag skulle kunna sträcka mig till att säga att det inte idag finns en enda grov brottsutredning som inte innefattar digitala spår. Alltså, det är, så är det bara.
Mm. Ja. Så, om du, kära lyssnare, tänker att du ska ge dig ut på en kriminell bana, då skulle du är 100 år för sent.
Ja, faktiskt. Omvänt då, om man tänker sig spaningsmässigt, nu var ju de här under lupp ganska tidigt, trots allt.
Ja.
Skulle man kunna tänka sig någon form av, vad vet jag, fysisk eller inre spaning, jag vet inte, för att se, liksom betrakta deras beteendemönster här, hade man kunnat tänkt sig att rumsavlyssning idag, eller förstår du jag tänker?
Ja, alltså när de här har tagits in på förhör, för det gjorde de ju ganska tidigt, både Maria har ju förhörts, Amandus har förhörts, Leonard hade förhörts. Jag skulle nästan kunna ta gift på att samma sekund som de lämnar polishuset och förhörsrummet så kommer de ju ha vara
viss övervakning. Mm.
Ja, viss övervakning för att se vad händer nu. Mm. Vad gör du efter att du har fått lupp? Liksom legat under lupp. Vad gör du nu? För att saker, kläder ska eldas upp och saker ska flyttas och grejer ska pratas med och man ska, det är inte helt ovet att man liksom är tillbaka på platsen lite grann, sådär.
Mm, mm.
Så att absolut fysisk spaning. Hemliga tvångsmedel hade ju i dagsläget, då krävs ju antingen skälig misstanke eller alla kriterier, det här nya då, att man får göra det i brottsförebyggande syfte. Men här, i och med att han också har suttit inne i 10 dagar, det känns som att de hade kommit upp i skälig misstanke och då skulle man också kunna ha hemliga tvångsmedel. I det här fallet skulle man ju garanterat ha gynnats av telefonavlyssning för att se vad säger de här till varandra nu framöver. Om du går in på nätet och helt plötsligt bokar en enkel till Turkiet.
Det jag också tänker är ju faktiskt att kanske göra ett faderskapsprov på lilla barnet hade man gjort idag för att bygga en motivbild helt enkelt.
Mm. Mm. Ja, så det hände ingenting mer utan Leonard dog några år senare. Amandus, han 1938, då plockades han in på Eskilstuna kommunala sinnessjukhus som det hette då.
Okay.
Han var så förstörd av alla anklagelser så han blev liksom aldrig riktigt sig själv igen och hela bygden var, jag läste det så, bygden var infekterad av misstro. Alla gick och glodde på alla.
Fy vad obehagligt.
Ja, och han var inte riktigt, hade inte resurser för att stå emot det psykiskt.
Där man kan säga också, bara som ett litet instick, en utredningsstrategi i ett sånt här ärende idag hade ju också varit att utesluta andra personer. Ja. De här verkar ju ha levt ganska intimt sammankopplat på den här anslutningen till godset. Det måste ju ha funnits någon idé om, har det rört sig andra individer i området? Fanns det några oförrätter och så vidare? Allt det där hade man ju naturligtvis också tittat på.
Absolut. Maria, hon flyttade med sina barn. Hon arbetade hos en rik änkeman. Hennes son utbildade sig och blev en framgångsrik ingenjör. Och dottern gifte sig med en man och levde tydligen ett långt och gott liv i lugn och ro. Så vad som hände vet ingen. Jag hittade en uppgift från 2019 någonting jag läste någonstans.
Mm-hmm.
Att det här ärendet preskriberades 10 augusti 1955. Och det var det enda mordet som Eskilstuna polisdistrikt har missat på grund av preskriptionstiden.
Jasså. Oj, vad intressant.
Jag har inte kollat den uppgiften. Nej. Jag tycker ändå att den är intressant. Det måste vara en törn i distriktets så track record i så fall.
Ja, det får man väl säga, verkligen.
Och det finns nog rätt många såna här case från någonstans runt 100 år sedan, där man liksom spänner bågen, man utreder så långt man kan med de resurser man har, och sen är det liksom, förstå hur många familjer och livsöden som går runt liksom, deras barnbarn lever
som
i det,
ärvs, som inte, liksom.
Som inte vet aldrig vad som hände.
Nej, det måste vara fruktansvärt.
Var det mormor Maria? Eller
precis.
Var det? Ja.
Och jag tänker så här, i de fall det är preskriberade fall, så tänker jag att jag som anhörig så skulle man ju ändå vilja veta vad det var som hände och vem
såklart
som gjorde det.
Såklart.
Faktiskt.
Ja.
Mm. Ja, ha, superintressant det var det. Tyckte jag i alla fall. Att det var.
Vad bra.
Och frågan är samhällsinformation. Har vi någon mail? Har vi någon mailadress?
Nej, absolut. karinlarsson@hotmail.com.
Perfekt. Maila Karin era frågor och tankar på det här avsnittet. Det blir jättebra.
Ja,
annars så kan ni gå in på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och där kommer det ju vara, alltså man kan väl säga att nästan hela våren kommer vara som en lång, lång, ska vi kalla det festivitas? Det kommer vara festivitas på Ljungdahl och Ginghede.
Ja, gud ja.
Nej, men det kommer ju hända mycket nu. Inför boksläpp och det är PR-lanseringar. Och det kommer vara lite roliga happenings
under våren. Vi ska ut på turné också, absolut.
Ja, vad härligt.
Jag laddar upp.
Ja, du laddar upp.
Ja.
Ska vi nöja oss så, eller får vi en rövhatt idag?
Ja, men vi har en rövhatt.
Har vi det? Bring it.
Lenas rövhatt.
Den kommer här, hörni. Och jag drog rövhatten i en taxi för mina kompisar igår kväll. Och insåg att det... Ja, vi får se. Vi får se hur den landar i dig.
Aha.
Ja, jag var föreläst det här om dagen. Det är inte så här jätteovanligt att jag gör det. Det är det jag gör. Jag är ju en runtresande babblare.
Just det.
Och då brukar det oftast gå till, som utbildningen, grundutbildningen i PDV är 3,5 timmar ungefär. Och då brukar vi köra 1,5 timme och så kör vi en paus. Och sen så är det 1,5 timme till. Och den här pausen, då kan man ju tänka sig att föreläsaren ska hinna pudra näsan, ta en kopp java. Ja, nej, så är det inte. Utan jag inser att jag kommer absolut ingenstans, och det vet jag, så då har jag gått och hämtat. Därför att det bara rasar alltid fram människor till mig i pausen.
Ja.
Alltid. Det är en lång kö. Och jag har djup respekt för detta och står där och lyssnar. Och oftast så vill de inte fråga någonting, utan eftersom jag pratar om saker som berör, så folk kommer fram och berättar random saker de har varit med om. Som jag
egentligen
inte
vill. Just det,
det
är lite debriefing där i pausen.
Och jag är inte jätteintresserad.
Nej.
Men jag är en hyfsat härlig figur ibland. Så att jag lyssnar. Och sen när du berättar om det, jag måste berätta. Och sen är allt från när de var med i en trafikolycka eller kom först till plats till ett hjärtstopp eller det. Och jag lyssnar. I alla fall, står en kö där och berättar olika saker för mig. Längst bak i kön så står två personer och hoppar och är så pepp. med så aha, pepp. Ja, och då måste, då måste jag berätta för dig vad som har hänt. Första halvan av den här föreläsningen så valde jag att göra lite så här workshop-baserad. Mm. För att ibland tröttnar man på sitt eget föreläsningsmaterial och så vill man göra på ett annat sätt.
Mm.
Så jag hade lagt upp det så att jag sa ett fiktivt datum i framtiden. Så sa jag så här, tänk om ni visste idag att det här datumet här borta, 27 april, så kommer din verksamhet, det här var en skola, så kommer det att vara en skolattack på din skola. Jag har ingen spåkula, jag vet inte det. Men bara låtsas som att du visste det. Vad skulle du göra mellan idag och då? Om du hade den vetskapen. Det kommer ske skolattack i Sverige. Vi vet inte var, vi vet inte när. Och det vi vet att det är väldigt osannolikt att det skulle vara just det. Men det kan vara det. Vad skulle ni ha gjort? Och sen började vi liksom de workshoppa kring det här. Och sa jättesmarta saker. Ja, men okej, om vi visste det. Vi skulle vilja utbilda oss. Ja, i vad då? Vad skulle ni gynnas av att kunna? Vi skulle vilja kika på vår byggnad. Ja, vad vill ni kika på? Vi skulle försöka hitta den eventuella gärningspersonen. Är det någon av våra? Och hur hittar man dem?
Så ur det öste vi liksom... pedagogiskt grepp, verkligen.
Ja, men jag tycker ibland är det liksom kul att göra något annat. Så de började elaborera. Ja, men vad är riskfaktorerna? Vilka ska vi leta efter? Kan det vara någon annan? Byggnad, jag själv, min grupp, rutiner, elev. De bara öser ut. Nu blir det paus. Då står det två personer. Och liksom hoppar. De ser ut som två kissnödiga barn. De är liksom så, de kan inte vänta på att få komma fram och säga någonting till mig. Och jag noterar ju bara dem. Och liksom, är det min tur? Nej, inte riktigt. Utan det är Gunnel först och sen är det Berit och sen är det Hasse. Och sen är det din tur. Så kommer de fram. Vi pratar två personer, en kvinna och en man i, jag kommer inte ihåg hur de såg ut. Men jag skulle gissa 50 år. Och när de då kommer fram så tittar de på andra. Ska du eller ska jag? Ska du eller ska jag? Och jag bara tänker så här, vad är det de... Vad är det ni har nu som är så otroligt spännande? Och så säger Nena så här, alltså, vi behöver inte förbereda oss alls inför den 27 april. Vi behöver inte göra någonting. Jag bara, nej, vadå då? Så här, det är en lördag! Man bara...
Men vad fan?
Alltså Anna, det som pågår på min insida...
Men sluta!
Det som pågår på min insida... Nej, inte jag heller. Jag ville bara dö.
Vilket bra fokus bara... du måste ha haft på uppgiften.
Ja, exakt. Jag stod och tänkte, och det formulerades olika typer av svar i mitt huvud. Ett, jag hade ganska många frågor.
Men,
Gud. Jag ville fundera på... jag tänkte rätt många saker.
Men så otroligt juvenilt också.
Ja.
Det är någonting en 8-åring skulle göra.
Ja, så att jag står där och tänker, tänker jag, nu ska vi se, survival of the fittest, vad ska jag gå på för spår här, alltså vad ska jag, så till slut säger jag bara så här, hörni, jag tror det kommer gå jättebra, jag tycker ni har helt rätt fokus, och sen gick jag till kaffeautomaten, jag bara känner så här, jag ids inte. Och då kan man ju räkna ut hur engagerade de har varit med sin grupp.
Exakt.
Jag kan också tänka mig hur engagerade just de här två är när de diskuterar på APT-möten handlingsplaner.
Ja. Bara, det är lördag!
Man bara, nej men alltså jag får fan en stroke. Precis.
Först helt oengagerade och sen totalt oförmögna att inse hur de framställer sig själva. Också.
De står i kö i 12 minuter för att säga det här till mig. Då undrar jag, när jag satte med bilen efteråt och bara, vad ville de? Vad ville de? Vad ville de att jag skulle känna och tänka? Ville de så här? Eller trodde de att jag skulle så här? Nej! Fan vad... Nej! Hörrni, vi måste ta för om
hela jag tror ju att de var pissnöjda med att den här poängen.
Ja, det var de. Alltså, de höll ju på att explodera av liksom det är ungefär som ett barn som har ritat någonting, eller slagit in någonting, och sen innan man börjar öppna paket så skriker de rakt ut. Det är boll!
Ja.
Man bara, men du är ett barn och därmed dum i huvudet. Du är inte klar. Det är så
exakt, det är det jag menar när jag säger att det är ett sånt juvenilt beteende. Liksom.
Och sen tog det ju 30 minuter. Sen har ju jag ett DM i min Instabox. Ja, ja. En av våra dedikerade poddlyssnare har ju stått bredvid. Hört allt, sett mig och bara, jag dog. De kommer bli veckans rövhatt. Korrekt!
Garanterat.
Och om ni två lyssnar nu, jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte, jag bara så här, bless you. Bless you little hearts, alltså. Jag står slätt inför detta.
Kanske att man, det bästa rådet känner jag i ett sånt här läge, det är väl att så att säga, tänka en tanke innan man öppnar kakhålet, så att säga. Alltså att man kanske funderar först innan man...
Ta det ett varv till.
Ja.
Oh, ska du eller ska jag? Man bara, ingen, föreslår jag.
Ja, härligt veckans Lena.
Rövhatt.
Kul rövhatt, bra case, spännande tider och allt det där.
Och vi är väl tillbaka om ganska exakt en vecka igen. I era
det kommer vi att vara.
Med ett nytt ämne och en jätteviktig lista.
Så får det bli. Hörrni, ta hand om er. Ha det bra.
Bye, bye, hej. Bye.
Podplay, en del av